Låt faderns makt mig skydda väl. Låt sonens nåd bo i min själ. Låt anden styra mitt begär att alltid hålla Jesus kär. Amen. Att ge själ för sin tro, det är ämnet för denna föreläsning. Att ge själ för sin tro. Ämnet är hämtat ur skriften. Vi möter i första Petribrevet ett sammanhang som vi ska läsa och som har givit upphov till det här ämnet. Vi ska läsa ur första Petri brev, 3:e kapitlet, verserna 13 till och med 15. Och vem är den som kan göra eder något ont, om ni nitälskar för det som är gott? Skulle ni än få lida för rättfärdighets skull, så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem, och låt er icke förskräckas. Nej, Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Och ni skall alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i eder. Dock med saktmod och i fruktan. Amen. Ni skall alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i er, dock med saktmod och i fruktan. Att ge själ för sin tro. På grekiska så står det ett substantiv här, apologia. Och det ordet har sedan lånats in i många olika språk, så att man talar om apologetik och apologet. Apologetik, det är att försvara den kristna tron. Att oförfärad träda upp och bekänna sig till sanningen. Att oförfärad stå för Kristi lära. Att våga vara en Jesu lärjunge, kosta vad det kosta vill. Och apologeter har man då kallat i synnerhet dem som i kampen för tron har trätt fram och vederlagt de falska lärarna, visat det ohållbara i falsk kristendom, avslöjat det, rivit ned dessa falska bålverk och istället lyft fram den sunda, hälsosamma läran. Ibland så har detta med apologetik kommit i vanrykte. Man har sagt att det är väl inte nödvändigt att försvara tro. Den försvarar sig själv. Och det låter ju väldigt fromt att säga så. Och också riktigt. Därför att vi kan naturligtvis inte, vad ska vi säga, stödja Gud och hjälpa honom. Han har all makt och han klarar sig naturligtvis utan oss. Det är inte så som man har formulerat det i någon visa. Gud har inga händer, händerna har vi. Det vill säga, Gud klarar sig inte, han är ganska hjälplös om inte vi hjälper honom, står till hans förfogande. Nej, om så alla skulle förkasta honom och förvanska hans ord, så står ju Herren där som den suveräne. Men likväl är det så att vi för själarnas skull ska försvara tron. För att det rena evangeliet ska nå ut till människors frälsning. Därför får vi inte tiga. Därför får vi inte, som vi hörde tidigare idag i predikan, låta ljuset vara dolt. Staden ska vara där på berget och lysa inför hela världen. Den kristna församlingen, Jesu lärjungar, ska stå för sin tro. Nu har man i anslutning till denna text då ibland sagt, ja men det står att Man ska ge skäl för sin tro med saktmod och i fruktan. Och det är mycket viktigt. Och då har en del missförstått det och tänkt man ska alltså vara lite så där skrajsen av sig. Det skulle ju vara i fruktan. Och dessutom med saktmod. Man ska vara lite, ja, sakta och sävlig. Och lite bävande. Då är det särskilt fromt och fint. Däremot om man träder fram och varken rädes fan eller trollen. Då är det frågan om högmod. I själva verket är det ju så att man är högmodig om man är säker på grundval av sig själv. Men om man är säker och viss på grundval av vad man vet Kristus har sagt och Kristus har gjort, då är det tvärtom högmodigt att inte vara viss. Då gör man Gud till en lögnare och då litar man mera på sig själv än på Gud och hans ord. Nej, när det står här att vi ska ge skäl för vår tro, vi ska försvara läran, vi ska försvara det hopp som är i oss med saktmod och i fruktan. Då betyder ju för det första detta med fruktan för Gud. Det vill säga med räkenskapsdagen inför ögonen. Det betyder inte med fruktan för människor. Hela texten handlar ju om motsatsen. Det stod ju här. Och vem är den som kan göra er något ont om ni inte älskar för det som är gott? Skulle ni än få lida för rättfärdighets skull så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för den och låt er icke förskräckas. Ni behöver inte vara rädda för människorna. För deras angrepp, deras hån, deras spott och spe. Just genom att frukta Gud, sätta honom först, inte våga gå honom emot, så kan man vara helt oförfärad inför världen. Och i saktmod, ja det är detta att denna oförfärade inställning, den får vi inte grunda på oss själva. Och tänka att jag är så märkvärdig och förstår och kan allting. Utan den måste hela tiden grundas på det som jag har lärt känna. Det jag har hört med mina öron. Det jag har läst. Det vet jag är säkert. Det vet jag är visst. Men när jag tänker på mig själv och min förmåga. Ja, då kan jag bäva och blygas. Där finns inget att bygga på. Så har vi lite grann av bakgrunden för det här ämnet. Att ge skäl för sin tro. Och vi lägger då märke till att här uttrycks vår tro eller kristendomen med orden. Det hopp som är i er. Vi ska lägga märke till den formuleringen. Det hopp som är i er. Det anger nämligen att det mest angelägna att tala om, det är vårt hopp. Och vi ska strax då klargöra vad vårt hopp är. Det finns nämligen en viss risk att när vi möter gensägelse, motstånd, förvanskningar och förakt, att vi ger oss in i diskussioner. Som tar så mycket tid och kraft att vi får inte tillfälle att tala om det hopp som är i oss. Man har diskuterat med varann och kanske blivit osams, hållit på en halvtimme eller en timme eller två timmar. Men man har inte talat ett dugg om det hopp som är i oss. Man har kanske diskuterat kvinnliga präster fram och tillbaka, upp och ner, ut och in. Eller man har diskuterat utvecklingsläran fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit. Och sen blev det inget mer och så skiljs man. Och så har man då inte nått det syftet, det som är meningen, att få frambringa till människor evangelium. Det enda som kan göra denne fiende till Kristus, till en Jesu vän och lärjunge. Så att det blir en lärjunge till. Vi måste alltså komma ihåg att när vi försvarar den kristna tron så måste vi ha i blickfältet att evangelium ska komma fram, eller det hopp som är i oss. Och det är nästan det första vi ska tänka på. Det är det som ska fram först. Sen är det också viktigt att få reda ut andra ting. Det må vara hur det förhåller sig med kvinnliga präster eller med utvecklingsläran och många andra saker. Men det som borde komma först, det är just evangelium. Det hopp som är i oss. Nu vet ju i regel hedningarna som bespottar oss att vi har ett hopp. I den mån vi har framträtt inför dem på något vis som en Jesu lärjunge, så förstår de att vi har ett hopp. Ett visst hopp. De kanske inte förstår närmare vad det är frågan om, men de undrar vad det är egentligen. Man kan till och med höra det ibland. Någon säger, ja, jag är inte troende, men jag skulle vilja vara troende. För jag märker att ni har någonting som jag saknar. Och de vet inte vad det är. De tror alldeles fel ibland om det hela. De tror att det spelar liksom ingen roll vad man tror, bara man har någon form av tro. Tänk vad härligt sådana människor som ändå har en tro. Eller med annat ord, som har ett hopp. Som har någonting att hoppas på. Som inte går omkring i världen utan hopp. Eller som man säger, det är hopplöst. Det är hopplöst. Och då har vi ju anknytningen så enkel och klar. Vi ska börja där när vi talar med människor. Vi har ett hopp. Ett säkert hopp om evigt liv. Om vi drabbas av nöd här i världen, så gör det inte så mycket. Vi har ett hopp om evigt liv. Och grunden för vårt hopp, det är Jesus Kristus. Han är vårt hopp. Vi vet att vi kan lita på honom. Han har lovat oss evigt liv. Och allt vad han har sagt, det har slagit in. Han sa att han skulle lida och dö för våra synders skull. Och så skulle han stå upp på tredje dagen. Tänk! Vilket ord, det är något fullkomligt orimligt. Men detta orimliga hände. Han stod upp på tredje dagen. Hans lärjungar trodde det inte. Alla flydde. Alla tvekade. Men det blev så. Och att han har hållit sitt ord och tagit alla våra synder på sig och uppstått igen. Och därmed vunnit evigt liv och evig rättfärdighet hos oss. Åt oss. Det är grunden för vårt hopp. Men om vi bara säger så. Så är det inte säkert att den vi talar med riktigt förstår ändå. Vi måste börja och tala med den vi samtalar med om hans situation, nämligen att han är utan hopp. Varför skulle man behöva Kristus om man menar att det ordnar sig alltid? Det är inte så farligt. Man bör alltså tala om synden och att man går mot den eviga döden. Man kan trösta sig med allt möjligt och säga att det gäller att leva medan man har chansen. Det är nu vi ska leva ut livet. Det är så man säger för det mesta. Och så blir man förskräckt när man märker att åren går och man hinner inte med. Och snart det är allt borta. Så kämpar man och kämpar för att försöka vinna ut ytterligare någonting av det här livet. Men mer har man inte. Men man är samtidigt lite osäker. Är det slut när jag dör? Ja, det vill man ju ibland hoppas. Även om det ju är ett rätt kusligt hopp. Nu är det slut. För det mesta tänker man sig då att när det är slut så har man ändå någon form av frid. Det brukar det stå i dödsannonserna. Nu har han fått frid. Äntligen blivit av med sin plåga, sitt lidande. Men det är lite diffus. Man menar kanske att man har frid genom att det, allt är liksom slut. Men om man går till hedningarnas religioner så ser man att man formulerar sig om någon form av evigt liv för det mesta. Det finns de som för fram ett sorts nirvana, en frid som består i ett utsläckande av alla behov. Men många talar om något fortsatt liv. Det gjorde man även i detta land innan kristendomen kom hit. Man hade ganska tydliga föreställningar om hur det skulle fortsätta. Och man försökte att garantera det kommande livet genom att ta med sig i graven sånt som kunde vara till hjälp. När man talar med människor om döden och det eviga livet så talar man om någonting som verkligen angår dem och berör dem nära. Och då är det ganska lätt att klargöra hur det förhåller sig enligt Guds ord. Och så talar man om hur det kommer sig att vi kan vara glada, att vi har ett säkert hopp, ett levande hopp. Och man behöver då inte tala på det sättet att man som anklagar den man talar med. Utan man kan istället göra så här att man säger: jag har ju inget hopp om räddning, inget hopp om evigt liv om jag inte har Kristus. Jag är en syndare precis som du. Jag är ofullkomlig. Jag har i mig en ond natur som inte vill det goda, som är syndig, full av ondska och begärelse. Och på grund av denna ondska så är jag utestängd ifrån den eviga lyckan. Evig lycka och salighet är inte förenlig med ondska och fiendskap mot Gud. Det går inte. Hur jag än anstränger mig så är jag utan hopp. Jag är hopplös förlorad. Jag kan inte ta mig ur detta elände. Jag sitter fast i ett mörker. Jag kan inte ge mig livet. Men nu är Kristus vårt hopp och vår enda räddning. Och så berättar man om Kristus. Och man kan säga snart sagt vad som helst. Man kan börja med att berätta om vem han är. Man kan berätta lite grann om vad han har gjort. Och först och främst att han har gjort detta för mig. Man kan bara läsa ett bibelord: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och det är att var och en som tror på honom ska icke förgås, utan ha evigt liv. Den som tror på honom har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och så får man tala lite grann om hur jag kan veta att det är så. Hur jag kan lära känna Kristus. Och genom att Gud har givit oss evangelium eller sitt ord. Han har sörjt för att vi ska kunna få veta sanningen. Den som vi är blinda för. Du och jag förstår inte det här av oss själva. Men han har gett oss sitt ord. Genom att han utvalde profeter och apostlar. Och evangelister och lät dem teckna ner sanningen om Jesus Kristus och sanningen om vår synd och vårt uppror mot Gud och sanningen om vem Gud är. Så lär vi känna Kristus, så lär vi känna sanningen. Och så måste man ju förklara för den man talar med hur man då blir en troende. De säger ju faktiskt ganska ofta: ja, jag skulle också vilja vara som du, jag skulle vilja vara troende. Men då har man ofta den här vanföreställningen att man tänker lagiskt. Man tror att man har arbetat på fel sätt så att man har inte kunnat få tron. Och man säger: jag är inte religiöst begåvat. Jag har inte den läggningen som du. Då måste man klara ut, det beror ju inte på det. Jag har inte fått tron genom att jag har en annan läggning än du. Ingen kan ta sig tro. Ingen kan ta sig det eviga livet. Det eviga livet är en gåva från Gud. En alldeles fri gåva som han skänker. Och hur skänker han den gåvan? Jo, genom samma ord som vi nyss talade om. Det ord som talar om sanningen om oss, om Gud, om Kristus. Samtidigt som han talar om sanningen, så ger han genom det som han berättar för oss det eviga livet. Själva gåvan, det eviga livet, ges genom de ord som berättar om honom. Ordet är medlet. Evangelium, det glada budskapet om Kristus, är medlet för den fria gåvan åt oss. Och det finns ingen enda människa som blir en Jesu lärjunge eller kristen utan evangelium. Det är ingen som föds till att bli kristen. Ingen som har en särskild läggning för att bli kristen. Utan det är endast genom Guds nåd, verkad genom evangelium, som man blir en troende. Hur ska alltså du bli en troende? Jo, genom att lära känna Kristus. Du har inget hopp utan Kristus. Du lever utan Gud och utan hopp i världen. Men Kristus är din räddning. Och du kan lita på Kristus. Och så ska vi ägga människan till att tro. Som vi sa i gårdagens föreläsning. När vi ger skäl för vår tro och det hopp som är i oss. Så är det inte fråga om en akademisk föreläsning. Utan det är fråga om att enträget försöka beveka den vi talar med. Inbjuda den. Tro det, ta emot det, det är sant. Du kan lita på Kristus. Kan jag? Ja, visst kan du det. Paulus, han kunde sitta flera timmar, står i apostlagärningarna, och tala med judarna. De som till större delen var förstockade. Och vad gjorde han? Jo, det står, och han försökte överbevisa dem om hur det förhöll sig med Kristus. Evangelium om syndernas förlåtelse. Evangelium om riket, som det kan uttryckas. Med skriftens ord. Inte genom vår talekonst eller genom några tricks. Utan med skriftens ord beveka. Det är ju bara skriftens ord som kan beveka en människa till tro. Det är bara lagens ord som kan krossa och förskräcka hjärtat på rätt sätt. Och det är bara evangeliets ord som kan ge tröst och liv. Det är med lag och evangelium som verktyg som vi ska arbeta i vår apologetik, så som apologeter. Men när vi nu har sagt detta, vad som är själva centrum, alltså att vi inte ska börja med att diskutera kvinnliga präster eller utvecklingslära eller något annat, utan försöka komma till centrum. Nämligen tala om vårt hopp. Det hopp som är i oss. Så sen det är gjort. Då måste vi naturligtvis också ta upp andra frågor. Som kan ligga där i vägen som ett hinder för tro. Likt stenar som skymmer den öppna graven. Så de kan inte tro. Att Kristus har lämnat graven. Att han är uppstånden. Hela tiden går man och tänker på detta. Med att ja, det ändå kan inte vara riktigt det här. Med att man inte ska ha kvinnliga präster. Eller detta att Gud verkligen har skapat världen på 6 dagar. Det är väl ändå totalt orimligt. Så går man och grubblar på den saken. Så att man kan inte se Kristus. Och inte se att graven är tom. Liknelsevis talat är alltså dessa problem som en sten. Som ligger i vägen. Så att man inte kan se att graven är tom. Att Kristus är uppstånden. Och jublar över det. Och därför måste vi också då ge skäl för vår tro på det sättet. Att vi redogör för vad som är rätt kristendom. I de frågor som aktualiseras. Nu är det visserligen sant att om vi har att göra med en sådan människa som bara bespottar och smädar sanningen. Då kan det bli fråga om att tillämpa bibelordet kasta icke pärlor för svin. Den som inte vill höra, den som bara bespottar och förkastar, förtrampar dessa högheliga ting, då ska vi gå därifrån. Vi ska inte kasta pärlor för svin, heter det. Och därför säger ju också aposteln Petrus här, när de kommer till er och begär att ni ska försvara er tro eller det hopp som är i er, då ska ni göra det. Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är i er, dock med saktmod och i fruktan. Varför just er tro, kanske de frågar. Varför just er bekännelse, er kyrka? Varför just den evangelisk-lutherska bekännelsen? Eller vad är rätt egentligen? Vad är sant? Vad ska vi tro? Det finns ju så många läror och så många uppfattningar. Vad är kristendom? Vad säger Bibeln? Denna lilla institution, Biblicum, har ju någon mån velat ge hjälp när sådana frågor ställs. Och därför ofta talat över ämnet. Vad är rätt tro? Vad ska vi tro? Vad är kristendom? Vad säger Bibeln? Vi lever ju i en tid där det är stor förvirring bland människorna. Där det är så svårt egentligen att nå ut, därför att vi går inte arm i samma tro, lära och bekännelse. Alla vi som menar att svara Jesu lärjungar. Utan en säger ju si och en säger så. Vi lever i, vad man säger med ett finare ord, i läropluralism. Man säger till och med att det är fint att ha olika uppfattningar i trosfrågor. Det är berikande. Det blir mycket rikare om vi tänker och tror och talar och bekänner lite olika. Och så försvåras vårt vittnesbörd inför världen. Och därför, när vi kommer till hedningen, så är det inte undligt att han frågar, varför ska jag tro på just dig? Varför skulle just den lutherska bekännelsen vara den rätta? Och där är det då viktigt att vi som Jesu lärjungar sätter oss ner och studerar, så att vi kan ge skäl för vår tro. Varför tror du som du gör? Och vad är det du tror? Det är inget nytt att man behöver studera för att närmare veta vad Kristus lär i en rad olika frågor. Och att det är viktigt och hälsosamt att lära känna hela Guds rådslut. Vi vet att det är skadligt om man går förbi stora delar av Guds ord en längre tid. Om det sker medvetet. Eller om man blir ständigt föremål för en undervisning som är så ensidig att den inte tar fram allt vad Gud lär i sitt ord, så är man mycket sårbar och ganska lätt kan man komma vilse. Vad är rätt tro? Och vad tror vi? Martin Luther brottades med samma fråga. Och för att hjälpa de enkla lekmännen så skrev han två böcker 1529. För att hjälpa lekmännen. Han kallade sina böcker för katekeser. Han skrev en som kallas för lilla katekesen. Den är mycket tunn, den är bara så där en 8 sidor. Allt det här andra som ni har mött i böcker och där står Luthers lilla katekes, det är vad andra människor har broderat ut för att försöka mejsla in i människorna vad Luther sa på de där 8 sidorna. Men Luthers lilla katekes, det är inte hela de där böckerna som ni har mött. Kanske 1878 års katekesutveckling eller någon annan. Och de är mer eller mindre trogna vad Luther har lärt. Ibland är det dåliga katekeser som folk tror är Luthers katekes. Därför att det brukar stå det på pärmen. Men Luthers lilla katekes är bara så där 8 sidor. Och så skrev han en större katekes samma år. Stora katekeser. Och det skrev han för att människor som du och jag, vanliga, enkla människor, ska kunna ge skäl för vår tro. Det fanns ju svärmeandar av skilda slag på Luthers tid, precis som nu. Och då måste man klargöra, vad säger Guds ord? Och Guds ord är tydligt och det är klart. Vi kan faktiskt ge skäl för vår tro genom att hänvisa till skriften. Men läser vi inte Guds ord, tar vi inte vara på den hjälp vi har fått genom dessa katekeser och genom andra goda lärares undervisning som har plockat fram och ställt samman bibelorden så tydligt för oss ämnesvis. Ja, då är det inte underligt att vi tvekar och är oklara. Och nu ska jag då säga som avslutning lite grann om olika punkter. Vad är rätt tro? Ja, det första man bör säga någonting om är ju Gud. Vem är Gud? Och vad är en rätt tro på Gud? Och vi måste ju då säga att människor förstår inte vilken stor Gud vi har av sig själva. De förstår att han måste vara stor, men de förstår inte att han är på en gång fadern som en särskild person och sonen som en särskild person och den helige ande som en särskild person. Det förstår de inte. Det måste uppenbaras av Gud själv genom sitt ord. Gud har uppenbarat i skapelsen att han är stor, att han är en väldig skapare. Har oerhört makt. Men att han är fadern, sonen och den helige ande. Och vad det innebär att han är fadern och att han är sonen och att han är anden. Det förstår vi inte av oss själva. Det är vi blinda för. Då måste man tala om för människor vad en rätt tro på Gud är. Och tala om för dem att om man inte ärar Jesus Kristus som Guds son, så tror man inte på Gud. Det är underligt att en del människor tror, också sådana som vill vara kristna, att bara man säger jag tror på Gud, jag tror att det finns en Gud, så är man en kristen. Man kan ju vara muhammedan. Man kan vara till och med en hedning och säga jag tror på Gud. De flesta hedningar tror på Gud. Men de dyrkar inte Gud rätt. De känner inte honom rätt. Och därför måste vi gå till den heliga skrift för att lära känna honom rätt. Och då måste vi också klart säga att Bibeln är Guds ord. Den är Gud jag nu talar om. Han har uppenbarat sig på ett särskilt sätt. Inte bara allmänt i naturen, utan på ett särskilt sätt. Genom profeternas och apostlarnas vittnesbörd. Och det vittnesbördet garanterar han som sant. Han har drivit dessa män att tala exakt sitt ord. Han har inspirerat dem så att vi kan lita på allt vad de säger. Och där får vi veta också hur Gud gjorde när han skapade världen. När vi undersöker denna värld så kommer vi naturligtvis fram till att den måste vara oerhört gammal. Eftersom den innehåller så mycket. Om allt detta ska ha kommit till på något undligt sätt av sig själv. Vilket är ganska konstigt. Men om jag nu vill tro det. Och inte vill tänka mig att Gud har gjort det. Genom ett under. Ja, då kommer jag fram till att det måste vara oerhört gammalt. Men om det är Gud som har ställt det fram färdigt. Under en skapelsevecka. Då blir allt annorlunda. Och i Bibeln får jag veta hur det gick till. Enkelt och klart. Jag får inte veta allt. Men jag får veta grundläggande fakta, stycke för stycke, och det ska jag ta vara på. Och det allra viktigaste jag får veta, det är att det var fullkomligt och gott alltsammans från början. Underbart. Men att människan som var kronan av skapelsen gjorde uppror mot Gud, lät sig förföras och sedan dess har blivit syndens slav. Kan aldrig befria sig från synden, kan aldrig befria sig från döden. Utan döden har kommit över henne genom denna synd. Och när sedan människorna föder barn och de föder barn. Då har de kvar denna synd. Denna blindhet. Detta fördärv. Och de kan aldrig rädda sig. De är hopplöst förlorade. Om inte Gud hade beslutat redan av evighet att sända sin son. Och så måste vi då tala om Kristus. Och vem han är. Att han fanns av evighet. Han är inte skapad. Han är Guds evige son. Men i tiden blev han människa genom ett under. Jungfru Maria. Hon var verkligen en jungfru. Hon var en flicka. Hon hade inte känt någon man. Men blev ändå havande. Och då var det Gud, den andra personen i gudomen, sonen, som tog människonatur, förenade sig med riktig och sann människonatur. Och så föddes han här som ett riktigt barn, som en riktig människa, dock utan synd. Han är fullkomlig i allt. Och han är vår ställföreträdare och vår räddare. Och så får vi läsa om honom i Bibeln, exakt vad han gjorde till vår frälsning. Och hur allt som har utlovats av profeterna går i fullbordan genom honom. Och så måste vi ju tala om vad det innebär att han har räddat oss. Vad rättfärdiggörelsen innebär. Att den grundar sig uteslutande på vad Kristus redan har gjort. Och att han har gjort detta inte bara för dem som slutligen blir frälsta. Utan han har gjort det också för dem som kommer till helvetet. Som förkastar den rättfärdighet och det eviga liv och den förlåtelse och den försoning. Som han har fullbordat och vunnit åt alla. Rättfärdiggörelsen, den är allmän. Syndernas förlåtelse är allmän. Men tron på syndernas förlåtelse, ett mottagande av rättfärdiggörelsen, det är inte allmänt. Många i sin ondska och sin ovilja förkastar Guds nåd. Men när det nu är människans eget fel att hon inte blir en troende. Människans fel att hon går förlorad. Allt har gjorts för henne som skulle göras. Kristus har gjort allt som skulle göras. Men inte bara det. Kristus har också genom evangelium lämnat över åt människan det eviga livet. Och han har med sin nåd allvarligt försökt beveka varje människa. Han vill verkligen att precis varje människa ska bli salig. Men likväl en människa förblir otro, då är det alltså hennes eget fel. Men då är det ändå så att om jag nu kommer till tro, tar emot inbjudan till Guds rike, tar emot det eviga livet, så är det inte därför att jag, till skillnad från de andra, är mindre märkt av syndafallet och har en förmåga att ta emot, en bättre förmåga än de andra. Nej, det är ett under. Genom Guds nåd att jag blev gjord till en mottagare. Att mina ögon öppnades. Att jag fick liv. Och Bibeln talar till och med om för mig. Och för alla som genom Guds obegripliga nåd har kommit till tro. Att långt innan du var avlad i din moders liv. Så har Gud utvalt dig. Vi vet att det på i synnerhet på 1700- och 1800-talet. Sker ett nytt sorts avfall från Guds ord. Ett avfall inom mycket fromma kretsar. Man blir främmande för Luthers katekeser. Men man vet inte om det. Man tror i regel att man är kvar i den sunda läran. Och så kommer man att blanda samman olika läropunkter. Det är mycket vanligt att man blandar samman rättfärdiggörelsen och helgelsen. Vi fick det klart framställt idag på förmiddagen hur det egentligen förhåller sig. Nämligen att rättfärdiggörelsen har skett utanför oss genom Kristus alena. Och rättfärdiggörelsen genom tron innebär att vi tar emot den rättfärdighet som Kristus har vunnit åt oss. Men när man blandar samman rättfärdiggörelsen med helgelsen. Då tror man att rättfärdiggörelsen innebär Guds förvandling av mig till en ny och annorlunda människa. Och att det är i den mån det har blivit i varje fall lite grann förvandling här som rättfärdiggörelsen kommer till stånd. Det finns ingen rättfärdiggörelse att tro på och att ta emot om jag inte först har blivit i någon mån förvandlad och en bättre människa. Det är att blanda samman rättfärdiggörelsen och helgelsen. Men helgelsen, den är en frukt av rättfärdiggörelsen. När rättfärdiggörelsen upptänder tro, när jag tar emot den. Ja, då blir också goda frukter en följd Detta är en sak som ett exempel på avfall som kom under 1700-1800-talet i stor utsträckning i fromma kretsar. I detta land så kan man väl säga att bibeltrogna vänner i stort stod emot det avfallet. De förstod att rättfärdiggörelsen fick inte blandas samman med helgelsen. Men genom den allmänna ekumeniken som nu råder, så har också inom den rörelsen det blivit oklarhet om detta viktiga rättfärdiggörelse. Men en annan punkt. Där har också en sån rörelse som bibeltrogna vänner helt glidit bort ifrån ordet. Och det gäller frågan om utkårelsen. Man blandar samman utkårelsen med Guds allmänna nådevilja. Man blandar samman utkårelsen med den allmänna rättfärdiggörelsen. Och så säger man, eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta, och eftersom Kristus har dött för alla människor och vunnit en evig rättfärdighet för alla människor, så har han utkårat alla människor till salighet. Följden av den läran blir då att Gud har misstagit sig i sin utkårelse. Han har alltså utkårat människor som inte blir saliga. Han har utkårat dem till salighet, men de blir inte alla saliga. Om man nu läste i Bibeln så kunde man ju se att precis alla de som av evighet är skrivna i livets bok kommer också till himlen, blir evigt saliga. Vi kan inte se in i den boken. Det är förmätet för oss att spekulera om vilka namn står där nu. Men vi vet efteråt genom Guds stora under med oss att vi står skrivna i den boken. När vi har fått ögonen öppnade och fått tro, då får vi förtrösta på Guds obegripliga nåd och bara prisa och tacka honom. Det var ju inte min förtjänst att jag blev troende. Och jag vet att bli bevarad, ja, det är omöjligt om det hänger på mig. Men jag förtröstar på Gud och på hans nåd. Jag lever i fruktan och bävan när det gäller mig själv. Men jag lever i visshet och säkerhet när det gäller Kristus och hans verk. Så lär Bibeln många, det vill säga alla människor är kallade. Gud vill att alla ska bli frälsta, men få är utvalda. Det är få som kommer till tro. Och de som kommer till tro enbart tack vare Guds obegripliga nåd. Men så svindlar det för mitt förnuft. Jag kan ändå inte fatta detta till fullo. Här ser jag som i en spegel styckevis, men i himmelen ska det stå helt klart och tydligt det jag ännu inte till fullo kan fatta. Jag vill så lätt tänka att eftersom det är bara Guds nåd att jag kommer till himmelen, så måste det ju vara Guds fel. Han ger för lite nåd åt somliga eftersom inte alla kommer till himmelen. Men det är obibliskt, det är falskt. Han ger all nåd och verkar lika kraftigt och allvarligt på alla människor. Och de som går förlorade, de har sig själv att skylla. Det helt och hållet deras eget fel. Ja, så kunde vi gå vidare lära för lära. För att förklara för människor, vad säger Bibeln i just de punkter där man kan vara förvillad eller ha olika undringar. Och det ska vi göra. Och för att kunna göra det så måste vi själva studera. Vi måste frukta Gud. Vi måste ta det allvarligt med Guds ord. Vi måste tänka på att allt vad vi säger, det noteras i himmelen. Jag får inte försvara en lära därför att jag vill försvara mig själv. Ve mig då. Utan jag försvarar en lära därför att jag är viss om att detta är vad Gud lär i sitt ord. Vi ska ge skäl för vår tro. Vi ska ge skäl för det hopp som är i oss. Amen.